ska få fira högmässa idag den nionde söndagen efter trefaldighet med goda förvaltare som tema för gudstjänsten. Vi kan börja som vi brukar med att ni vänder er till varandra i bänkarna och hälsar varandra välkomna hit. Och jag säger samtidigt välkommen till er som följer oss via närradio eller andra sändningar och berättar att psalmerna idag är 586, 596, 278 och 588 från vers 6. Kollekten idag den tillfaller ELM:s missionsarbete i Peru och juli och augusti månads insamling vid ljusbäraren går till Nordisk Östmission. Det blir ett enklare kyrkkaffe utanför kyrkporten efteråt. Välkommen att stanna i den gemenskapen också. Och sen har jag ytterligare några saker att säga innan vi börjar. Dels att sommarkyrkan fortsätter sitt arbete också denna vecka. Kyrkan är öppen klockan 11-15.30 måndag till torsdag. Ja, och även idag fram till 15.30 söndag då. Och på måndag och onsdag 10.30 sångstund för barn och föräldrar på kyrkbacken. Sommarträff i Pauligården klockan 11 på tisdagar. Och middagsbön klockan 12 måndag till onsdag och veckomässa på torsdag klockan 12 då. Och så också måndag till torsdag andakt klockan 15. Välkomna att vara med på detta. Jag vill påminna om församlingslägret sista helgen i augusti och sista anmälningsdag där som är den 11 augusti. Det finns anslaget på lite olika ställen så anmäl er gärna till det. I gudstjänsten idag så kommer en vokalensemble som heter Eira att medverka. Så vet ni vilka det är som sjunger så småningom. Sen ska jag också berätta att vi har fått ett mejl från våra vänner i Etiopien. Jag gör så här att jag läser en översättning av själva mejlet. Ett förödande jordskred inträffade tidigare denna vecka i de södra delarna av vårt älskade Etiopien i Gofa-distriktet. Det krävde 260 människoliv och det finns risk för att dödssiffran ökar till 500. Människorna där löper stor risk att drabbas av ytterligare jordskred och måste evakueras till säkrare områden omedelbart. Och de är tacksamma för vår förbön. Så detta är en uppmaning till er. Tänk på Etiopien i era böner under veckorna som kommer. Och vi kommer också naturligtvis att ta med detta i vår förbön, vår allmänna förbön i gudstjänsten idag. Låt oss be. Herre, dig var det tack för det eviga livets ord. Låt nu våra hjärtan bli den goda jorden där ditt ord kan sås ut, gro och bära frukt till evigt liv. Kom heliga ande, i Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Det här är ord från vår gammaltestamentliga läsning idag. Bibelns allra första kapitel och grundbulten till den kristna trons påstående om människans höga ställning i skapelsen. Ur ett biologiskt perspektiv så är kanske människan bara ett djur bland andra djur, men kristen tro vågar ju påstå att det finns fler perspektiv än det biologiska och viktigare perspektiv. Vi är skapade till Guds avbild med en unik relation till skaparen, en unik uppgift i skapelsen, ett unikt ansvar att förvalta. Nu kan man invända att det här är en orimligt positiv människosyn med tanke på hur mycket elände vi ställer till med som kollektiv och som enskilda. Det är ju ofta så att vi fördärvar snarare än förvaltar. Och Bibeln ger den invändningen rätt. Det finns en sida till på det här myntet som är människan. Att vi lät oss luras att göra uppror mot Gud. Att bryta den här gemenskapen. Ondskan liksom planterade en tanke i oss. Ni skulle ju kunna vara gudar själva. Inte bara liksom förvaltare åt någon annan, utan fria att göra allt på det sätt som ni vill. Och det lät bra. Men det där upproret ledde inte till frihet eller gudomlighet, utan till rädsla för Gud, till främlingskap för varandra, till kamp med skapelsen. Goda förvaltare är temat idag. Vi har säkert mycket att bekänna där från olika områden av vårt liv, där det är stor skillnad mellan det som borde ha varit och det som istället blev. Bibelns underbara budskap till oss då, det är att Gud inte har gett upp om sina olydiga förvaltare. När vi vände honom ryggen så vände han ändå inte oss ryggen. När vi fördärvade genom att försöka bli gudar så valde Gud att frälsa genom att bli människa. Han sände sin son Jesus Kristus, den nya och fullkomliga avbilden som Nya Testamentet kallar honom. Och på grund av honom, genom tron på honom, så kan vi bli upprättade till en förnyad gemenskap med skaparen. Det är erbjudandet till oss just nu. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allt på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till Guds ord för den nionde söndagen efter trefaldighet. Den gammaltestamentliga läsningen först ifrån första Mosebokens första och andra kapitel.
Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Så lyder Herrens ord. Gud vi tack.
Episteläsning är hämtad ur första Petrusbrevets fjärde kapitel. Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Den som tjänar, att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Matteus i det 25 kapitlet. Jesus sa, det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han 5 talenter, den andra 2, den tredje 1, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått 5 talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade 5 till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som hade fått 1 talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom och lämnade fram 5 till och sa: Herre, du gav mig 5 talenter. Här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 2 talenter kom fram och sa: Herre, du gav mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa: Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått 1 enda talent steg också fram. Herre, sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de 10 talenterna. Var och en som har han ska få och det i överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, vi tackar dig för barnen här, för den särskilda plats som de har i ditt rike och i ditt hjärta. Vi ber att de nu under söndagsskolan ska få lära känna dig allt mer. Det ber vi om också för oss andra. I Jesu namn. Amen. När man hör den här liknelsen om tjänarna som skulle förvalta sin herres pengar genom att göra affärer med dem eller åtminstone lämna dem till banken, då skulle man kunna få intrycket att förvaltarskap i kristen tro handlar om att samla ihop så mycket pengar som möjligt. Men vi vet ju att det inte är så. Snarare är det här med pengar ett område där den kristna tron utmanar oss på olika sätt. Och försöker påminna om att det finns andra och viktigare värden i tillvaron än det. Den här söndagen med sina bibelläsningar är ett exempel på det där utmanandet. Under många sekel så har den nionde söndagen efter trefaldighet haft det här budskapet. Ursprungligen beror det förmodligen på att den ofta infaller i närheten av den 10 augusti. Som är Sankt Lars eller Sankt Laurentius dag. I oktober år 253 så blev Valerianus romersk kejsare. Och han behövde snabbt ta itu med att försvara sitt rike mot perserna. Så han stack iväg på ett fälttåg där. Men det gick inte särskilt bra. Han är känd som den enda romerske kejsare som har blivit krigsfånge. Under det här fälttåget så hann han ändå ta tag i ett annat stort problem också, nämligen att den kristna tron hade börjat sprida sig väldigt i romarriket och även liksom förnäma framstående medborgare blev kristna. Så kan vi inte ha det, tänkte Valerianus och skickade ett brev år 258 till sitt rike om att förnäma medborgare som hade blivit kristna skulle bli av med sina titlar och sin egendom. Och om det inte hjälpte så skulle man halshugga dem eller sälja dem som slavar. Samtidigt stod det där också att alla biskopar, präster och diakoner skulle arresteras och tvingas att lämna ifrån sig församlingarnas egendom och sen halshuggas. Roms prefekt, han tog tag i detta när brevet kom och lät halshugga biskopen den 6 augusti. Och gav ärkediakonen Laurentius 3 dagar på sig att samla ihop allt av värde som kyrkan hade i staden. Men Lars, då, som han kallas på svenska, han delade istället ut allt han kunde hitta till de fattiga. Och när han skulle redovisa till den här prefekten så kom han med ett gäng blinda och lytta och krymplingar i släptåg och sa: "Här är kyrkans skatt." Och så blev han avrättad den 10 augusti då. Och sedan dess har kyrkan haft honom som en påminnelse om att Herrens förvaltare inte har till uppgift att samla pengar på hög. En liten parentes här. När man ser Sankt Lars i konsten så har han ofta någon slags grillgaller i handen. Och det är för att traditionen säger att han blev avrättad över glödande kol. Nu brukar tråkiga historiker påpeka att det är osannolikt. Eftersom kejsaren uttryckligen och skriftligen hade sagt att kyrkans män skulle halshuggas. Roms prefekt hade inte vågat hitta på en egen lösning. En teori är där är att det rör sig om ett skrivfel. För man brukade skriva passus est bredvid namnet på den som hade blivit martyr. Det betyder han led martyrdöden, underförstått då. Men bredvid Sankt Lars har förmodligen P fallit bort så att det istället stod assus est, han blev grillad. Hur som helst så blev han martyr på ett eller annat sätt och gav den här viktiga påminnelsen till kyrkan om att inte samla skatter på jorden. Biskop Ambrosius av Milano på 300-talet, han hänvisade till exempel till Sankt Lars när han behövde försvara att han hade tagit kyrksilvret för att friköpa slavar på slavmarknaden. Men nu återvänder vi till liknelsen. Den handlar alltså om pengar och om affärer, men vi fattar att Jesus använder detta som en bild för hur vi ska förvalta alla goda gåvor som Gud ger och tjäna varandra som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former, som Petrus skriver om. I läsningarna idag så har vi ju hört om Guds skapelse och uppgiften att förvalta den. Vi har hört om himmelrikets hemligheter om kärleken som alla kristna får ta emot som en frukt från anden. Om de olika nådegåvorna som var och en har fått också av samma ande. Styrkan som Gud ger till att tala eller till att tjäna eller vad det nu kan vara. En god förvaltare förvaltar allt detta till Guds ära för att han ska förhärligas genom Jesus Kristus. Och en god förvaltare förvaltar allt detta medveten om att slutet på allting är nära, som Petrus skriver. Man skulle ju kunna tänka att om allt ändå snart ska ta slut, då spelar det ju ingen roll. Men så tänker inte Petrus. Han säger tvärtom, och det har han lärt sig av Jesus. Liknelsen om tjänarna och deras herres pengar, det är en del av det som man brukar kalla för talet om tidens slut i Matteus evangeliet. Där Jesus talar om sin återkomst på den yttersta dagen, alltså domens dag eller räkenskapsdagen. Vi får förvalta Guds nåd i dess många former, medvetna om att snart ska vi avlägga räkenskap inför honom. Det blir som när en rik man inför en lång resa anförtror sin förmögenhet åt tre tjänare. Och han är riktigt rik. För pengarna som han fördelar, de räknas i talenter. Och en talent var 6000 denarer. Och en denar var vad en arbetare fick i lön per dag. Så den som fick minst här, en talent, fick alltså i runda slängar 20 årslöner att förvalta. Det säger någonting, tänker jag, om hur Gud ser på de här olika gåvorna som han har gett oss. Hur värdefulla de är. Vi kanske ibland kan känna oss rätt så värdelösa. Att vi inte duger mycket till i jämförelse med andra som har fått så mycket större gåvor än vi. Men Gud ser det inte så. Den som har fått minst har fortfarande fått jättemycket. Så nästa gång du deppar ihop och tänker, jag måste vara den sämsta människa som Gud någonsin har skapat. Då kan du få svara dig själv, ja, men det är inte så dåligt det. Även om alla tre fick mycket då, så kan vi ju tycka det känns orättvist att de fick så olika mycket. Men egentligen är ju det där skönt, tycker jag. För de fick inte utifrån hur mycket deras herre gillade dem. Det var ingen lottning som gjorde att de fick olika mycket. Utan de fick var och en efter sin förmåga, säger Jesus. Alla fick mycket. Mycket att förvalta. Mellan 20 och 100 årslöner. Men var och en efter sin förmåga. Ingen förväntades ta ett större ansvar än han skulle klara av. Andra kan ju ibland förvänta sig alldeles för mycket av oss. Och liksom lägga på saker på oss som bara känns som tunga bördor. Ännu oftare är det kanske vi själva som ställer de där kraven på oss. Vad vi liksom förväntar oss att vi själva borde orka eller klara eller mäkta med och sådär. Men Gud gör inte så. Han känner dig. Utan och innan. Han vet hur han har skapat dig. Han vet vilka andliga gåvor du har fått. Och så ger han uppgifter efter din förmåga. Om en uppgift ändå ser alldeles för stor ut. Och vi tänker det här kommer vi aldrig att klara. Då kan det vara för att vi har glömt bort att en av de saker som vi har fått är Jesus. Som har all makt i himlen och på jorden. Och som säger till oss, jag är med er alla dagar. Fortsättningen i liknelsen tycker jag också är fantastisk. Vi värderar väl ofta både oss själva och andra just efter prestationsförmåga. Alltså den som är duktig måste också vara bättre. Den som har fått 5 talenter och sen tjänat 5 till måste ju vara en bättre tjänare än den som har fått 2 talenter och tjänat 2 till. Men Gud verkar inte tänka så. För på räkenskapsdagen så får de två tjänarna exakt samma beröm. Ni kan slå upp och läsa själva om ni inte tror mig. Ni har varit goda och trogna. Ingen skillnad. Det Herren förväntar sig är att vi ska förvalta troget de gåvor vi har fått. Inte i jämförelse med andra, utan i jämförelse med vad just vi har fått utifrån vår förmåga. Om du tycker att du har fått lite i jämförelse med din bänkgranne idag till exempel, det spelar egentligen ingen roll. Du får förvalta det som du har fått. Det är det intressanta. Och låta Gud förhärligas genom det. Och å andra sidan, om det till äventyrs är så att du sitter här och tycker att du har blivit anförtrodd mycket mer än din bänkgranne, så har du ändå ingen anledning att se ner på honom eller henne, utan bara anledning att rannsaka dig själv ännu mer. Jesus säger i Lukas 12, av den som har anförtrotts mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket ska få svara för desto mer. Så 5, 2 eller 1 talent spelar ingen roll. Problemet är när någon väljer att inte förvalta alls. En av tjänarna i liknelsen var inte lydig. Han tog pengarna han hade fått och grävde ner dem. Och vid räkenskapen så försvarar han sig med att skylla på sin herre. Jag visste hur sträng du är. Och därför var jag rädd. Det låter precis som när Adam och Eva har gått emot Guds bud där i början av Bibeln. Och det ledde till att de blev rädda och försökte gömma sig. Och när Herren frågade Adam vad han hade gjort så skyllde han på Eva, men framförallt på Gud. Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Den här tjänaren med bara en talent, han har handlingsförlamats av Adams rädsla. Av syndarens rädsla inför Gud. Den rädsla som aldrig skulle kunna sjunga den här salmen som vi sjöng före evangelieläsningen idag. Inte alls har den tryggheten i förvaltandet. Och har man den där rädslan i sig så kan man inte vara en god förvaltare. Den rädslan är liksom trons och tillitens motsats. Han litar inte på sig själv. Han litar inte på sin herre, den här tjänaren. Han tror inte att han faktiskt har fått en uppgift som han kommer att klara av. Utan han misstänker att min hårde, stränge herre har gett mig den här uppgiften för att sätta dit mig. Så att han kan få straffa mig sen när han kommer. Den där rädslan, otrons grepp, behöver vi bli befriade från för att kunna bli goda förvaltare. Johannes, han skriver så här i sitt första brev. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådant som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Den här tjänaren kände ju ingen frimodighet inför domens dag, utan bara den här rädslan som hör samman med straff. Han hade liksom inte lyssnat när evangeliet gång på gång försöker banka in i våra skallar. Var inte rädd. Var inte rädd. Gud älskade oss först och sände i sin fullkomliga kärlek sin son som bar straffet i vårt ställe. Och nu kan den som hör samman med Kristus vara som han i den här världen. Alltså rättfärdig inför Gud. Ett Guds barn, frimodig på domens dag. Och just därför så kan vi också frimodigt förvalta i glad tillit till Gud utan rädsla. Och den glädjen som vi får förvalta under, den är ändå bara en stilla försmak av det som de trogna tjänarna ska få gå in i sen när Jesus kommer. Den eviga glädjen hos Herren. Liknelsen idag säger ju något fantastiskt om den glädjen också. Därför att till de som har förvaltat 40 och 100 årslöner åt sin Herre så sägs ändå: du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Alltså ur ett jordiskt perspektiv så har även den som har fått lite fått väldigt mycket. Men ur ett himmelskt perspektiv så har också den som har fått väldigt mycket fått lite i jämförelse med det som kommer. 5 talenter, 100 årslöner, det är lite i jämförelse med saligheten och arvet som Gud förvarar åt oss i himlen. Det finns en psalm där det står så här om den som har fått del i Guds rike: vad han äger mera väger än var skatt av jordisk halt. Och det är ju vacker poesi, men tänk om det också är sant. Tänk om det är så att det är mer värt än alla jordens skatter. Detta som Gud förvarar åt oss och vill få ge oss i den kommande världen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss bedja. Gud, vår skapare, du som gett oss så mycket gott att förvalta, gör oss till dina goda och kloka tjänare. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Låt oss be Gud till dig. Vi ber för den värld som du har skapat. Var med alla ledare och beslutsfattare och hjälp dem att fatta rätta och kloka beslut. Herre, vi ber för dem som drabbas i konflikter och för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Idag ber vi speciellt för situationen i Mellanöstern och i Ukraina. Och Herre, vi ber också för våra syskon i Etiopien, att du ska vara med dem i den här naturkatastrofen. Gud, vi ber för kyrkan runt om i världen. Vi ber för hennes gudstjänster och arbete bland människor. Vi ber för uppgiften att föra ut evangelium så att människors tro kan växa och bära frukt. Och här idag ber vi också för Peru och det arbete som ELM gör där. Vi ber för familjen Unosson nu, som efter 6 år kommer tillbaka från församlingen. Vi ber att du är med i deras arbete och fortsätter det, Herre. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och för människor runt omkring oss. Tack för allt det goda vi har, både av egendom, förmåga och kraft. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så att det blir till glädje både för oss själva och för andra. Herre, vi ber för dem som drabbas av sjukdom och lidande. Var nära dem och hjälp dem att komma ihåg att du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Herre, vi ber tyst för dem som vi speciellt tänker på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling. Vi ber om din andes kraft och ledning. Visa oss vad du vill att vi ska göra och vilka vägar vi ska välja. Herre, vi tackar dig för alla människor som firar gudstjänst och engagerar sig i församlingen. Herre, vi ber också för vår nya val av en ny kyrkoherde, att du är med i arbetet runt det. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som i kärlek och närhet lyssnar till dina barns innersta glädje och nöd. Vi lovar dig som är vår skapare, som genom din son har uppenbarat din makt och härlighet för oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under, då människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är Fader, och ser i honom ditt väsen som är kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium.
Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Amen, amen, amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kom, nu är allt till rätt.
Vi sjunger tillsammans nu ur lovsångshäfterna som ligger i bänkarna. Och börjar med nummer 15. Nummer 15.
Som jag är, har ingenting att dölja. Du har skapat mig och känner mig så väl. På vacklande ben, men jag längtar att få följa. Du styrker mig och leder steg för steg.
Fortsätter med nummer 7. Sjunger nummer 36 nu. 36.
min Gud förtröstar jag. När morgon skymmer min morgondag, för jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, du har låtit oss smaka din överflödande godhet. Låt oss bevaras i kärleken till din vilja, så att vi förvaltar vad du har anförtrott åt oss med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.